Här är Spanarna i P1, programledare Josefin Johansson.
Det är blommor i hår, lövverk på stänger, ja, växter på alla möjliga ställen där de egentligen inte ska vara. Men här är den stora invigningen av årets ljusaste årstid. Vi ska fira midsommar! Och det gör vi traditionsenligt i det gröna. Vi befinner oss i Radiohusparken och den som är första blomsterflicka, ja men det är ju jag, Josefin Johansson. I buketten av spanarna har vi textskribent och mandelblom, Annie Lindmark.
Ja, hej.
Filmkritiker och kattfot, Göran Everdahl.
Hej, hej.
Samt programledare och blåviol, Jessica Gedin.
Åh, blåviol. Jag vet, eller vänta, jag vet inte vad det betyder.
Blyg? Jag känner också,
jag kan vara det idag.
Ja, vad härligt.
Ja. Det skulle vara skönt för alla om jag bara var det ett litet tag.
Alltså kattfot har sin finess som man kommer att inse när man lyssnar på min spaning.
Okej,
okay, ja. Jag ser inte mer.
Jag vet inte hur blommand som jag fick ser ut, inser jag.
Men jag tänker att den luktar gott.
Ja, okej. Okay. Mm.
Och det är min bild av dig.
Det är underbart. Jag tar den direkt. Tack så mycket.
När du säger att du tänker att den luktar gott. Mm. Är det en hypotes eller är det någonting du känner till?
Vet du vad jag ärligt talat ska säga? Jag tänker på sån mandelsprit.
Okay.
Och det luktar väldigt nu, gott tycker jag.
Jag tycker det känns bättre och bättre här med blomman jag fick.
Ja, det blev bara.
Berusande väl då.
Exakt så.
Fantastiskt.
Hörrni, det pågår ett stort mästerskap just nu. Jag talar ju såklart om SM i ordvitsar.
Ragadash.
Ja, visst. Kvalet gick av stapeln i Göteborg nu i veckan och riksfinalen sker senare i sommar. Konstformen ordvitsar kan man ju ha lite olika uppfattning om, vilket jag förutsätter att ni har, eller? Mm.
Jag älskar ordvitsar. Jag förstår inte det här liksom snorkeriet som pågår.
Nej.
Jag tycker att det är jättekul. Framförallt att det är liksom intellektuellt beundransvärt att kunna åstadkomma. Mm. Så jag är på ordvitsarnas lag.
Mm. Jag håller med. Jag tycker det är väldigt kul med ordvitsar. Ja. Det är inte att jag själv är bra på det, skulle jag säga. Men jag tycker att det är uppfriskande när någon kommer med ordvits.
Det här förvånar mig mycket. Jessica, jag tittar till dig nu.
Alltså, älskar är ett starkt ord, tycker jag. Jag har då...
Alltså,
nej, men jag kan uppskatta ordvitsar, men... Jag är inte säker på att jag alltid uppskattar ordvitsarna.
Nej.
Alltså de som drar utförde ordvitsar.
Okej, okay, för att det finns någon förnumstighet över det kanske.
Ja, så ibland det kan vara avbrott i samtal för att det har kommit på något lustigt. Och, jag vet inte.
Ja, du menar, nu talar du om tvångsmässiga ordvitsar.
Ja, det gör jag. Men, och det är ju många som är det.
Ja, det ingår ju ofta i diagnosen eller vad man ska säga.
Och så känner man att de sitter och tänker på sitt, liksom. Det finns något introvert i ordvitsande.
Ja, för det triggar ju någonting hos andra ordvitsare då, märker man. Ja. Att de ska också igång. Mm.
Ja, men Göran, är du en ordvitsare?
Jag vet inte, jag försöker ibland, men jag är inte en riktig ordvitsare. I Spanarna så har vi ibland pratat om Cello, alltså den gamla kursören. Och han gjorde ju det till... För mig är han en ordvitsare. Och han gjorde ju nästan... Han var ju på någon slags kvantfysiknivå. Mm. Lätta tankar som lättat ankar. Och... Ja, men han gjorde det till någonting annat.
Men det här är ju när man bänder upp språket.
Ja. Och jag kan inte riktigt så här se mig själv som en del av hans skrå. I'm not worthy.
Alltså, har vi några exempel på ordvitsar från ordvits-SM?
Ja, det fanns en del, någon som gick vidare, han minnesmästaren Jonas von Essen deltog. Mm. Han pratade om hur mycket kaffe han dricker, att han får sig himla mörk rost.
Ja, jag fattar.
Allt sådana grejer var det. Jag ber om ursäkt att jag stal det. Men stort skratt just i lokalen, det är jag glad för. Nej, men det är ju kul det här att det är liksom, lite regionala humorförteelser. Jag tycker om det att man kan se så. I tidigare så har man ju att ironi i stockholmsk då. Norge vitsar
kan... Det håller inte jag med om. Alltså, någonting med just ordvitseri, det väl, finns i alla språk, finns i alla landsändar. Det här snobberiet mot ordvitsar, det finns ju också någon slags lokalpatriotism i Göteborg. Alltså, ja. Jag har fått höra att nej, men du får inte ordvitsa, du är inte från Göteborg.
Nej, exakt. Att de vill ha det claimade som sitt, men ändå kanske...
Ja, att det på något sätt champagne, varumärkesskyddat, får bara komma härifrån.
Nej, okej. Okay. Mer ordvitsar till alla är det du försöker säga.
Ja, ordvitsar är inte Göteborgs parmesanost.
Bra, då har vi sagt det.
Brandfackla.
Då så Jessica, nu ska vi se vad din spaning lockar fram. Om det blir skratt eller annat. Varsågod.
Mm. Ja, men det får vi se. Sommaren är ju en tid för sol och semester och framför allt Instagram-inlägg av viga yogakroppar vid hav, drinkar i solnedgång på exotiska ställen och skärgårdsidyll med underbara människor.
Solhälsningen men med sill.
Exakt, det är helt enkelt en tid för avund, missundsamhet och självhat. Och jag brukar då vanligtvis släppa det här ganska fritt, alltså skamlöst hatskrolla mig igenom alla mina bekantas lyckade och lyckliga liv. Kanske lägga upp något lite överarrangerat foto av mig själv vid återvinningsstationen med lite för många tomma vinflaskor och någon vagt självironisk text som ändå inte kan dölja min bottenlösa ensamhet och mitt kroppsliga förfall.
Men vad säger dina vänner om den här passiva aggressionen som du
ger? De är så vana vid den. Men jag tänkte testa en ny taktik den här sommaren. För när jag har gått igenom vad vi har spanat på den sista tiden, fenomen då som girl dinner, rot day, staycation, så fick jag en insikt. Och det är att allt handlar om semantik. Hur man paketerar sin misär. Alltså girl dinner är ju bara ett finare namn för kylskåpsrensning. Rot day, en glamorös omskrivning av en lätt till svår depression. Och staycation eller hemester som det kallas på svenska är ju bara ett sätt att guldplätera det faktum att man inte har råd eller tid att åka bort. Så, i år tänker jag att vi kan spinna vår sommar. Polera den bajskorv som vi kallar semester.
För vi som behöver... vacker bild.
Ja, eller hur? Vi behöver inte skämmas för våra patetiska liv. Vi kan bara döpa om dem. Allt som behövs är ett starkt begrepp. Något som låter lite nyordigt, gärna med engelsk touch. Så att man också får en känsla av att det här är ett fenomen som coola människor världen runt sysslar med. Och som en gåva till er alla tänkte jag lansera några nya semestertermer som ni kan slänga er med
härligt.
I sommar.
Spännande.
Mm. Är ni redo?
Ja.
Vi börjar med playcation. Alltså, jag trodde att det här var en term som jag själv hade uppfunnit, men det var det förstås inte. Ändå väldigt användbar, tänker jag. Och den spunna varianten av det här är till exempel en starkt filterlagd bildserie av ditt gulliga barn som plaskar i vatten på sandig badplats, skrikskrattar i karusell och kramar kanske Pippi eller Findus eller Bamse. Och man kan riktigt se hur kärleken tindrar ur de små rådjursögonen. Och som en homerun sen, ett icke-invasivt men ändå tydligt foto av hur hen sover, harmoniskt, lyckligt utmattad med ett splitternytt gosedjur under armen. Och så kanske du skriver en gullig text om hur verkligheten överträffar dikten och så får du massor av likes. I realiteten är du med dina lite för små och alldeles för gnälliga barn på något överprisat plastigt lekland där något slags Dorian Grays porträttversion av en känd barnboksfigur är diktator. De stackars arbetslösa skådespelare som är utklädda till den här figuren är checka på ett sätt som bara är skrämmande och onödigt högljudda i tron att volym kommer kunna kompensera för bristen på ordentligt manus. Dessutom luktar de bensin på nära håll och eftersom det här underbetalda gigget uppenbarligen är den karriär det blev för dem kan de också ses gråta bakom olika knutar där de sitter och röker i sina fula peruker.
Oj.
Du tältar i tron att det ska vara mysigt med ficklampa och sovsäck och pinnbröd. Det är det inte. De offentliga toaletterna är antingen upptagna eller saknar toapapper. Något som snabbt blir ett akut problem eftersom den enda mat som serveras på leklandet innehåller mer tillsatser än råvara. Och därför vågar du bara äta sånt som är ordentligt friterat eftersom du tänker att 350 grader olja borde väl ändå ta död på de flesta bakterier. Så det blir churros och fish and chips. Det gör inget. Du har gett upp kostcirkeln. Grönsakerna. Hoppet. Allt är fult och chockerande dyrt. Men eftersom Leklandet är byggt för optimerad konsumtion överallt och dygnet runt och du är lite för utmattad efter att ha kört de 40 milen till det här svårtillgängliga Technicolor-helvetet långt inne i en skog utanför GPSens räckvidd för att orka med att barnen får ha galna vredesutbrott en gång i kvarten. Så därför betalar du 800 kronor för ett plastsvärd som blinkar lite svagt faktiskt redan i butiken och som du vet kommer vara A, trasigt och B, bortglömt inom loppet av 24 timmar. Efteråt visar det sig att du har fått det du har fått ut av semestern är giardia, kontokortsskulder och en rungande misantropi. Och fast du är omgiven av en skrikande familj känner du bottenlös ensamhet.
Vad vackert sommarminne.
Är ni redo för exempel nummer 2?
Jag känner verkligen att det är sommar.
Ja. Det är Streammästern. Den presenteras som Me Time. Den här sommaren ska jag bara ta hand om mig själv och koppla av och unna mig och titta på tv-serier som White Lotus, Euphoria, Stranger Things eller The Industry. Underförstått att du vanligtvis inte tittar på tv, va? För du har verkligen bättre saker för dig till vardags. Men nu ska det vara lite busig och unna dig. Vad säger ni om det liksom? Blink emoji. I realiteten ligger du i soffan de futtiga 10 dagar du har semester utan barn. Eftersom alla dina vänner i den mån du har några. Vilket du faktiskt betvivlar i det här läget. Eftersom ingen bjudit in dig till de sommarställen som alla verkar ha. Är på sina, ja som sagt, sommarställen. Du äter ostbågar och orkar sällan borsta tänderna. Och det enda du streamar i alla 12 säsonger av Below Deck.
Ja, men det är skam, men visst, visst.
Du blir för engagerad. Scrollar alla artiklar och tweets om den jätteotrevliga Lexi. Och gråter häftigt när Kapten Lee blir tvungen att lämna serien på grund av diffusa hälsoproblem.
Är det igenkänning jag ser, Annie?
Ja, lite så är det. Igenkänning på just Below Deck.
Förlåt, för bara en snabbt avbrott. För jag, ingen igenkänning. Just Below Deck, det är alltså en dokusåpa om en lyxkryssare, är det så?
Ja, och personalen på den.
Okej, okay. Ja. Och de har problem.
Och det är tjafsigt. Det är exakt så kul som det låter.
Ja, det är underbart. Så lockande.
Du känner bottenlös ensamhet och därför förtjänar du också en påse ostbågar till.
Åh, så gott.
Den lite skamlösare varianten då av det här sommartillståndet är Vem är mästern? Där spinnen är att du reser runt i din jättestora bekantskapskrets. Alltså, vem ska du besöka härnäst? För ingen har så fina och många och rika och vackra vänner som du. Du är omtyckt. Det behöver inte ens sägas, det syns. Du har med dig vin och jordgubbar och ligger på bryggor i Stockholms skärgård, strosar bland äppelträd på Österlen och dricker drinkar i motljus på en båt ute på ett högblankt vatten. Och i dina bilder tackar du och taggar mer eller mindre välkända namn. Älskar dig att Sanna Lundell. Tack för en underbar vecka. I själva verket har du inkasserat alla bisatser som folk har sagt inför sommaren. Sånt som, men gud, du borde verkligen komma och hälsa på oss på Smögen i sommar. Väl medveten om att ingen har menat det här på riktigt. Du dyker upp oannonserat, med ett lite för stort leende och en lite för innerlig kram och absolut ingen som helst avsikt att bidra till ditt uppehälle mer än att du då och då gör en jättestor affär av att du har köpt något billigt rosévin som du, citat, bjuder på fast du de facto dricker det mesta av flaskan själv, för du behöver det. Du stannar lite för länge. Det har börjat bli dålig stämning kring frukostbordet. Dina värdar undviker din blick och fäller ganska så många kommentarer om att det faktiskt kommer gäster inom kort.
Åh, riktiga gäster.
Mm. Då åker du vidare till nästa person på din lista. Efter den här sommaren kommer din telefon vara helt tyst. Det gör inget. Du känner bottenlös ensamhet och alla kan dra åt helvete.
Oj, oj, oj. Det är inte enbart ljust.
Jag tycker ändå att det finns hopp här i att man bara kan omforma sin sommar. Jag menar,
jo, visst.
Vad lätt och billigt det är att bara ändra rubrik på
ja,
det man gör.
Ja, men absolut. Ja. Du kan nog lära reklambyrået och annat i
ja, det
här.
Kan jag nog göra. Jag känner också att många kommer att känna igen sig. För det kan väl inte bara vara jag.
Va? Nej, verkligen. Men du, då undrar jag. Jag hoppas att det här kommer säga någonting om framtiden då. Mm.
Alltså framtiden bor ju i semestersemantiken. Så glad sommar hörni. Vi ses när vi hatscrollar varann på Instagram.
Ja, jag vet inte tusan om... Det känns ju som att det är väldigt nära sanningen. Men är det en drömvärld vi vill ha?
Nej, men... Nej, men det finns ju verkligen sanning i de här uppblåsta bilderna av allas perfekta liv och just på sommaren. Det är ja, otroligt.
Det är så att, gud, jag skapade dålig stämning redan här. Det här är som en liksom, liten försmak av hur min sommar kommer att vara.
Bara genom att säga som det är. Bara genom att tala sanning.
Jag ville bara säga sanning.
Och så många ute i stugorna som firar midsommar exakt likadant. Någon ska säga sanningen, det blir som det blir. Men då har man hela fått ut det. Jag är jätteglad att du ändå rev av plåstret, Jessica.
Yep.
Tack. Hittar ni idag Spanarna, programmet där vi ser framtiden an utifrån det vi har anat i samtiden. Och Jessica Gedin, du...
Ja, vad gjorde jag just fint?
Ja, du gav precis tips på hur man paketerar sin semestermisär på ett trevligt och för andra uppiggande sätt. Mm. Och det är väl det vi finns till för.
Ja. På ett professionellt sätt. Mm.
Ja, men det är väl därför internet och sociala medier finns. Ja. Att vi ska göra andra
avundsjuka. Att vi ska ljuga för varandra.
Ja. Det är det vi håller på
med. En enda stor Potemkin-kuliss.
Vi kan bara hoppas att stämningen går uppåt härifrån.
Ja, den som lever får se. Det blir ingen sommar, det blir ingen fotboll. Men ja, vi får se. Så här, till att börja med. Har ni sett Romeo och Julia katten?
Nej.
Ja.
Nej.
Ja, du har sett den, Jossan. Ja. Då ska jag berätta för de andra som inte har gjort det. Det är alltså en gul katt av okänt ursprung, hemmahörande i den turkiska stan Izmir. Och den här kattens rykte flyger över världen via en video på nyhetsbyrån Reuters. För det nämndes att Romeo och Julia framfördes för levande publik i Izmir. Alltså inte pjäsen utan balletten med musik av Prokofjev. Och sista akten, Julia vaknar upp i kryptan. Och där ligger ju Romeo död. Åh nej! Men inte lika, åh nej, som det som händer sen. Därför att den gula katten kliver in på scen, bjuden av ingen, lägger sig ner och börjar leka med Romeo. Lite så här slappt med hans hår. Nafsa och krafsa på hans huvud och hår. Rätt hårdhänt. Totalt omedveten om A, Julia som sörjer, och B, tusentals ballettbesökare i salongen. Men denna Romy som ligger där rak lång, han är så tapper. Han är i stort sett helt stilla. Och det är bara så här... Alltså, det måste ju göra ont. Mm. Och han härdar ut länge. Och till slut så gör hans motspelare, vad en journalist då har noterat, ändå måste betraktas som en sällsynthet i Julia-tolkningar. Hon avbryter sin sorg för att böja sig ner och släpa liket någon meter bort från katten. Och katten blir överraskad, och eftersom det är en katt så blir den förnärmad. Den tröttnar. Den hoppar upp på en liten avsats. Avmätt på avsats. Ordvits. I alla fall gränsen till.
En ordlek i alla fall.
En ordlek, tack. Det är ju fackfolk som uttalar sig här. Från hjärtat.
Jag vill ändå att vi håller isär.
Jag sa att du var ordvitsare person. Ja.
Nu lämnar vi Turkiet för Sverige. Där är det valrörelse. Säger jag med lite där på stämman. För vi är tillsagda att inte vara politiska före valet. Och det är inte heller. Men jag ska ändå citera Nooshi Dadgostar V. Som i våras kom ett utspel. Citat. Matjättarna, fastighetsägarna, bankerna har blivit feta katter. Fått fritt fram att råna hushållen. Feta katter. Mm. Mikael Norling, ordförande för ICA-handlarna, tyckte att det var ett mycket märkligt och orättvist uttalande. Och om vi nu förbiser hela den här fat-shaming-problematiken. Inga katter får uttalas i den här artikeln, vilket jag kan tycka är en brist. Vad tycker katterna i frågan? Och nu tror ni att det här är en kattspaning. Fel, fel, fel. Inte alls en kattspaning, eller i alla fall inte bara, som ni kommer att förstå mitt nästa exempel.
Oh, spännande.
En tidningsrubrik från Expressen som jag tycker är... Ja, ni får se vad ni tycker. Jag gillar den. Så här. Lägenheten saknar golv, men den har pingviner. Eller hur?
Man blir en stat... jag måste tänka på den.
Jag vet inte, för mig är instinkt. Min dag blev lite bättre
alltså,
när jag såg
den. Det
här
är ju en försäljningsusp. Alltså, jag skulle klicka på den här bostadsannonsen.
Det var lustigt, därför att det är exakt vad det handlar om. Nämligen en bostadsmäklare, fastighetsmäklare i Stockholm som dekorerar sina objekt från flotta etagevåningar till renoveringsobjekt med dussintals prydnadspingviner för att liksom lätta upp. Och sen tar han emot spekulanterna iklädd frack.
Ja,
okej.
Ja. En profil.
Ja.
Låt oss enas.
Ja.
Så att det här är
helt... har en gimmick.
Han har en gimmick.
Saknas nog gimmicks
i mäklarbranschen.
Det känns i mäklarbranschen.
Ja, jag tycker om det, men blir inte liksom, då blir det ju gimmicken som man går och tittar på, inte lägenheten.
Ja,
man går dit för att träffa honom.
Alltså, det är väldigt ofta man går på lägenhetsvisningar utan något som helst intresse av att köpa lägenheten.
Ja,
Och jag menar, det beror på hur många objekt som är ute och sådär. Men allting som på något sätt fäster uppmärksamheten vid en gimmick kan ju faktiskt hjälpa. I alla fall, det här är som ni förstår en djurspaning. Det handlar om djur där de inte hör hemma. Hör de plötsligt hemma? Eller? Låt mig klargöra. Ta pingvinerna. Det, som vi har redan konstaterat, det är ju bara spexigt. En kul grej. Men jag ser samtidigt, ni har inte sett den här bilden som illustrerar artikeln. Den är inte bara kul. Den är nästan lite hotfull på ett så här surrealistiskt plan. Tänk ett tomt sovrum, kala väggar. Allt som finns är en säng på ett parkettgolv och så fem pingviner. Tysta, stilla, de väntar på något. Vad gör denna antarktiska fågel just här? Det är en invasion, det är naturens hot, det är pingvinernas hämnd.
Det är som en Larsson-bild.
Det är väldigt mycket en Larsson-bild och Larsson, Gary Larsson, han var jätterolig, men det handlade väldigt mycket om djuren, hur de liksom på något sätt konspirerar mot oss. Det är ett genomgående tema i hans bilder. Ytterligare ett exempel på det här liksom hotet som bubblar under ytan. Har ni läst att Alligator Alcatraz är utrymt denna vecka på grund av orkanvarning? Och Alligator Alcatraz är alltså lanseringsnamnet på en särskilt inhuman flyktingförläggning beordrad av president Voldemort. Och vad ska man kalla ett fängelse så att även den mest trögtänkta maga-anhängare förstår att nu är det hårdhandskarna? Jo, då tar man till gamla ökända Alcatraz, men med tänder. Alligatorer, för den här förläggningen ligger mitt i ett träsk i Florida. Sen så kan jag meddela att det riktiga Alcatraz, det var ingen picknick det heller.
Nej, det var inte det.
Man kan tycka att det räcker, men icke. Med alligatorer känns det ännu värre, och det är det som är själva poängen. Nästa rubrik, snart är rubriken slut, kommer från webbsajten Daily Beast. Hemliga spionsköldpaddor orsakar panik i Kina.
Du måste ha haft så underbart i researchen till den här spaningen.
Det kan du hoppa upp och sätta dig på.
Det är roligt att de är både hemliga och spion. Jag alltså att det är en spionsköldpadda är väl hemlig i sig. Mm. Men det är också en hemlig spionsköldpadda.
En taftologi pratar vi om.
Eventuellt, ja.
Det här är inte ett väldigt dåligt djur att vara spion. Alltså sköldpaddor är väl väldigt så... synbara, långsamma.
Ja, man kan tycka det. Och uppenbarligen upptäckte av Kina. Så att Och det är ändå världens mäktigaste nation vi pratar om. Men en sköldpadda med en kamera, då blir det stora darren, panik.
Åh, jag vill att den ska ha en liten kamera på huvudet.
Eller du vet, den ska ha en liten som den fotograferar mig själv. En liten kompaktkamera, ja. Menar du?
Nej, ja, nej, jag tänker att den har som ett litet hakband.
Oj,
du vill, ja. Jag fick en bild.
Jag tror att den möjligen är fastspänd på skalet. Men jag ska inte uttala mig med
100%. Också ganska gulligt.
Ja, ja. Mm. I en post på WeChat så uttalar sig Kinas säkerhetsminister om ett osynligt krig som är ett hot mot rikets säkerhet. Och detta krig utkämpas med ny avancerad bevakningsutrustning monterad på, nu kommer det, spionfiskar och spionsköldpaddor.
Mm. Okay.
Alltså med avancerad utrustning på inte så avancerade djur, höll jag på att säga. Men det är någonting i det här att den nyaste tekniken ska bäras runt av en sköldpadda.
Ja, av detta urtidsdjur.
Intressant.
Mm. Man kan tycka, redan under andra världskriget så tror jag att delfiner på något sätt utnyttjades i krigsföringen. Men
det är en jätterolig bok om djur i krig. Eller rolig, men en jätteintressant bok om djur i krig.
Min gissning är att det inte slutar så bra för djuren.
Nej, aldrig bra för djuren.
Slutar aldrig bra för djuren. Ja. I alla fall, min spaning handlar om det här. Denna uppskrämda säkerhetsminister och andra. Vi fruktar naturen. Eller rättare sagt, vi älskar ju naturen. Frisk luft och vackra landskap och så vidare. Men samtidigt. Naturen kan bita tillbaka, lite som den där katten som visar ett sånt suveränt förakt för mänsklig kulturell samvaro i Turkiet. Eller en alligator i ett träsk i Florida. Pingvinernas ondskefulla planer ska jag inte ens gå in på. I dagens bistra klimat blir till och med harmlösa höns ett hot mot hederliga skattebetalare. För ni minns väl Birgitta Eds hönshus? Det är liksom, det har hänt så mycket sedan dess, men det var som en slags smakprov, en amuse-bouche inför storskandalen mot herrgården. Men det var alltså folk arga på ett hönshus, för ett hönshus på Harpsund. Det handlar om 16 000 spänn. Nu ska jag säga att det förekommer skandaler i andra riksdagspartier också.
Visst.
Det finns till och med hela partier som är en skandal, kan man tycka. Vi går till framtiden.
Ja, varför inte?
Om det här nu är en match mellan människor och djur som pågår, hur slutar den? Vem vinner kuppen? Aktualitet.
Ja, verkligen. Bra där. Ja, faktiskt.
I tidskriften Science så redovisades häromveckan rön om amputerade sjögurkor. Nu känner jag
amputerade sjögurkor?
Amputerade, man vill veta hur det går. Det visar sig att den vävnad man amputerar från en sjögurka dör inte, den lever vidare. Separat. Och det tycks som om sjögurkans celler är i princip odödliga. Ooh. Vilket är intressant. Kan få betydelse för sjukvården och människor. Och djur. För vi har redan talat i spanarna om hajfisken håkärring på västkusten. Mm. Som inte är en ordvits så vitt jag vet. Men den tycks kunna bli åtminstone 500 år gammal. Vi vinner inte ett krig mot en odödlig invasionsstyrka. Det går inte. Det är bara att kapitulera direkt. Så de goda nyheterna ska komma då efter vår kapitulation. Djuren är ju också människor, som vi lär oss av fablens värld. Och människorna är också djur. Vi måste lära oss det. Vi måste kommunicera. Ett positivt exempel. EM i måsskrik avgjordes för en dryg månad sedan i Depan, Belgien. 15 länder, 70 tävlande. Norge vann. Och jag såg en bild som jag ska avsluta med på svenska deltagaren Maria Lindberg. När hon måsar loss. När hon skriker som en mås. Och hon såg ut som världens gladaste operasångerska. Som inte försökte förkroppsliga en döende mytologisk gestalt, gudinna eller valkyr eller något. Eller frammana klassperspektivet i en sjungande kammarjungfru. Nej, hon bara skrek som en mås. Och hon visade vägen. I framtiden ska vi sjunga stämmor i en inkluderande kör av måsar, pingviner, höns, alligatorer, katter av alla tänkbara storlekar. Det kommer att låta för jävligt, men samtidigt så härligt. Glad midsommar.
Ja, midsommar. Jag blir så på gott humör att djuren äntligen ska få vara med lite mer.
Och vi får sjunga deras sång.
Ja, det är... Jag undrar vilket djur jag ska härma. Ja, vi får fundera på det.
Vi kämpar. Vi tar det till efter sista spaningen.
Jättebra. Vi tar lite musik och funderar på varsitt djur då. Ja. Du lyssnar på Spanarna, där Göran Evdahl precis haft en djurspaning som mer handlar om människor.
Ja.
Men att du slutade på något sätt med att mäklarpingviner och spionsköldpaddor kommer göra oss mer djuriska.
Vi kommer i harmoni. Både mänskligt, djuriskt och musikaliskt.
Ha! Ja, jag lär mig så mycket och får så många nya bilder idag. Framförallt sköldpaddekameran på huvudet, tror jag. Det var det vackraste.
En sköldpadda kan man låta som. De säger inget, eller hur?
Lite så här kväkande ljud, va? Så här.
Titta, då har vi en imitation.
Sköldpaddeexpert.
Ja. Nej, låter de inte lite så reptilmässigt?
Jo, jag litar på dig, Annie. Absolut. Mm.
Nu skulle vi ha haft Kalle Nylén här som också brukar spana. Han gör en väldigt övertygande imitation av illamående katter. jag ska inte försöka.
Jo, kom igen.
Han får göra, nej, jag kan inte.
Oj, du var på väg.
Det skulle inte gå att skilja ifrån din sköldpadda. Nej. Det skulle låta väldigt lite. Men Kalle fixar det som en dans.
Ja, vi får hoppas att han kan komma hit och visa den någon gång. Ja, Jessica, du får se om du har... Nu tog ju Annie ditt djur sköldpaddan, så vi får se vad du ska hämta här.
Nej, vill du testa mås? Jag känner mig helt ställd nu.
Ska du inte testa en mås?
Nej. Ingen av oss bör testa en mås, tror jag. Jag tror faktiskt inte.
Testa en mås? Nytt uttryck för mig.
Kanske efter att vi sitter, liksom, när vi har slutat sitta med mikrofoner tryckta mot ansiktet, kanske.
Åh, extra material, bara för mig. Det kommer bli ljuvligt. Annie, det har blivit dags för dig att avsluta.
Ja, så härligt. Och jag menar, vi står ju här. Sommaren är på glänt. Eller sommaren står på glänt, kanske man ska säga. Och som vi har pratat om tidigare i midsommaravsnitt och varit inne på, så är det ju få svenska fenomen som fascinerar omvärlden lika mycket som vårt kära midsommarfirande. Och det är ju någonting med, som du var inne på, Jessica, att de här blomsterkransarna, silluncherna, dans runt midsommarstången, de här bilderna av den perfekta midsommaren. Och mitt i allt det här att vi sjunger om de små grodorna. En låt, om vi ska vara ärliga, som har en ganska otydlig koppling till sommaren och grodors anatomiska förutsättningar. Men den är obytbar och den är midsommar. Och det här har fått mig att fundera över en sak. Och det är att vi brukar ju tänka på framtiden som någonting som handlar om det nya. Nya tekniker, nya beteenden, nya trender. Men när man tittar på svenskarnas musikvanor just nu, så ser vi på många sätt motsatsen. Och det är det som är min spaning idag. Att framtiden inte kommer att låta ny. Den kommer att låta förvånansvärt bekant. Och det här var vi faktiskt lite inne på sist jag var här och spanade. Men låt mig först ta mitt första exempel.
Okej.
Det är någonting som har blivit internationellt känt kring svenskarnas musikvanor just nu. Vet ni vad jag pratar om?
Någon fler ledtråd, tror jag. Mm.
Det är någonting som har blivit rätt viralt. Det har gjorts en del videos. Det har ju varit rätt skämtsamt ton kring det.
Är det att vi lyssnar på barnmusik mest av alla?
Ja! Mitt prick. Jag pratar om vaggvisorna. Under det senaste året så har det rapporterats om hur vaggvisor och barnmusik dominerar svenska topplistor på exempelvis streamingtjänster som Spotify. Och på sociala medier så finns det då mängder, ja, men skämt om fenomenet nästan. Mm. Där folk då jämför länders olika topplistor, där det dyker upp världsstjärnor och hits i alla länder. Men när turen kommer till Sverige så är det Humlan Joy och Babblarnas vaggvisa som ligger i toppen. Och det är lätt att liksom skratta åt det här, men det är verkligen en växande trend då. År 2019 så var en av 20 mest spelade låtarna på Stims topplista en vaggvisa. År 2025 så var det 7 av de 20 mest spelade låtarna.
Men vi är ju så liksom föräldralediga och jämställda och så. Är inte det här att vi gör typ vad som helst för våra barn? Är inte det här jättefint?
Jo, det kan tolkas på olika sätt.
Förutsatt att det inte är de vuxna då som...
Ja, det var det jag tänkte fråga om det är nostalgiska vuxna som står för den här liksom extra portion.
Jag tror inte det, men vem vet, om det är någon här ute som lyssnar på det här och känner att ja, det här är mina favoritlåtar, så skulle
men vad
det
gör de i Norge? Vadå? Sjunger de själva där då, eller?
Det kan
eller
jag tänka mig, det skulle jag
de går på tur, det är vad de gör.
Hej och hå, de sjunger hela dagen.
Ja. Men och på ett sätt så är det ju väldigt, det finns ju någonting också i att sjunga. Att lyssna är en liten annan sak, men det kan man debattera om. I alla fall, streamingtjänsterna hade nog kanske inte räknat med att en betydande del av deras svenska användare skulle vara småbarnsföräldrar som spelar samma låt 437 kvällar i rad. Mm. Men det är det vi ser. För precis som små grodorna återkommer varje midsommar, så återkommer samma vaggvisor hemma i de svenska hemmen. Och det här med återupprepning och gå tillbaka till det redan kända, det ser vi inte bara då hos småbarnsföräldrar i Sverige utan allmänt brett när det kommer till musikvanor då. Musikbranschen har, som många vet, förändrats i grunden de senaste decennierna, och nyligen kom en rapport då som visade någonting som vi var inne på förra gången jag spanade, och det är att trots att vi lever i en tid där det aldrig varit enklare att ge ut ny musik och fler svenskar släpper låtar, så blir det allt svårare för nya svenska artister att slå igenom.
Just det.
Där en av anledningarna är att vi lyssnar allt mer på äldre musik. Så musikbranschforskaren Daniel Johansson, han har analyserat Spotify-data och svenskarnas lyssnande över en 10-årsperiod. Och konstaterat att lyssnanden då successivt har förflyttats från det som branschen kallar för katalogmusik. Eller som har flyttats från vad som kallas då frontline musik, alltså ny musik, till katalogmusik, alltså musik som har några år på nacken. Och det här beskrivs på vissa håll som den största förändringen i svenskarnas musikvanor senaste decenniet.
Mögifieringen. Mögifieringen av svensk musiksmak.
Men det är också de unga, eller hur?
Ja, ni är bra, tycker jag, på att så här, känna vad som kommer i den här spaningen. För ja, det är mycket de unga. Vad tänkte, har du...
Ja, nej, jag bara ser dem runt omkring mig och blir förvånad över... Jag lyssnar på mer ny musik än vad 20-åringarna
är. Men jag blir helt häpen. Alltså, när jag, för jag råkar bo så att jag åker förbi studentflak. Nu har den perioden precis tagit slut. Så att jag hör de här liksom, dunkmusiken som kommer därifrån. Och det är inte deras musik, det är inte vår tids musik. Det är liksom, det är freestyle, de vill ha det i mörkret hos mig och sånt där.
E-Type har väl också...
Jag kommer ihåg när den var aktuell på riktigt. Ifall jag hade lyssnat på lika gammal musik då skulle jag ha lyssnat på Glenn Miller. Mm. Alltså det är inte klokt.
Ja, men det är intressant. Jag tycker att det här är väldigt intressant. Och det finns olika orsaker som nämns varför det här så här. En av de liksom stora anledningarna är sociala medier. TikTok exempelvis hjälper unga att upptäcka just äldre musik. Det finns ett par som gör en rätt rolig sak. Ett ungt par, de filmar sig själva när de lyssnar på texter på gamla låtar och reagerar. Det är första gången de hör den här låten, de reagerar på texterna. Så det finns någon typ av liksom besatthet nästan från många kring vad äldre musik handlar om och hur den produceras och så. Så här kan man nästan se det som att tekniken som skulle hjälpa oss att upptäcka nästa stor artist nästan istället då har hjälpt att återupptäcka den förra för en yngre generation. Mm. Sen finns det också någon typ av komponent, kanske det här det var bättre förr mentalitet hos den yngre generationen just nu. Årets ungdomsbarometer upplever att varannan person i den yngre generationen gärna vill leva i en annan tid. Jag vet inte om ni läste den rubriken, men det finns alltså en allmän längtan till något som har varit, så även i musikväg.
Ja, men det är inte också lite det här med AI, att man inte kan vara säker på att det är en riktig människa som står bakom sig, och därför så är det enklare och tryggare att gå till liksom det lite äldre. Där vet man, det var
precis
René och Aqua.
Lene
i Aqua som sjöng och framförde det på riktigt.
Ja, trygghet, äkthet, någonting som saknas på många håll.
Ja.
Och jag vill bara säga också, midsommar är inget undantag. Varje år sammanställs vilka låtar som spelas mest under midsommarhelgen, och resultaten har sett väldigt lika ut de senaste åren. Det är sommartider, sol, vind och vatten. Åh, vilken härlig dag. Ni känner nog igen de här låtarna. Och samma sak känns det som lite nu med fotbolls-VM. Det har ju typ varit en inflation i nya VM-låtar i år, tycker jag det känns som. Varenda artist släpper en VM-låt.
Och väldigt mycket debatt runt låten.
Ja,
är det okej?
Okay? Ja, just det. Men ändå så ligger När vi gräver guld i USA med GES på plats 3 på topp 50 i Sverigelistan. Så det finns någonting här med att gå tillbaka. Och jag vill också bara nämna ett tredje exempel här också som känns som ett starkt svenskt sommartecken. Allsång. Om någon för 20 år sedan hade beskrivit dagens medievärld, så kanske inte allsång hade känts som något som hade platsat eller kanske upplevts som ett utdöende fenomen. Men för till exempel Allsång på Skansen så har efter flera år med vikande siffror verkat vända. Inte minst digitalt där programmet har fått stort uppsving. Och när en ung besökare fick frågan varför hon kom dit förra sommaren, så svarade hon: det är så speciellt att det är live och låtar som alla kan. Och det här tycker jag är en rätt spännande kommentar om samtiden. För det hon kanske egentligen säger är att det är speciellt att vi gör någonting tillsammans samtidigt. I en tid där vi kan lyssna på vad vi vill, exakt när vi vill, så finns det fortfarande ett värde i att höra samma gamla låtar som alla andra, och att konceptet inte ändras.
Men då borde ju konserter och sånt vara mycket mer populärt. Eller tänker, vissa har ju svårt att sälja ut vissa lokaler. Olika artister har jag hört talas om den senaste tiden. Det borde ju verkligen vara så att där gör vi något gemensamt ihop. Alla får se samma låt samtidigt.
Men kan det finnas någon, jag har inte svarat på det här, men kan det finnas någonting med att det är då en artist, att det kanske finns ett uppsving för festival festivaler. Ja. Eller jag såg att det finns ju någon festival som heter typ 90-talsmusik. Eller att det, jag vet inte, eller om det är nya artister igen då, att det är de gamla artisterna säljer ut.
Ja. Just det. Ja, vi får se ifall de unga kan höra av sig och berätta.
Men vad säger det här då om framtiden, kanske ni vill höra?
Jättegärna.
Ja. Så vi pratar ju ofta om hur algoritm och teknik förändrar kultur. Och kanske visar de här exemplen ändå på någonting annat. Kanske är det viktigaste effekten i det här fallet det motsatta. För när allt blir personligt blir det gemensamma exklusivt. Så när varje människa har sin egen spellista så finns det någonting med låtarna som alla kan. Och kanske är det också därför framtiden kommer att låta så förvånansvärt bekant. För det vi ser i vaggvisorna, i katalogmusiken, i de där midsommarlåtarna och i allsången, det är samma sak. Att viss musik har liksom lämnat musikindustrin. De har blivit kultur, liksom arv. De är inte längre musik eller låtar, de är ritualer. När de spelas så vet vi att sommaren har kommit, att matchen ska börja, att festen ska starta. Så när världen tittar på Sverige och fascineras igen över midsommar och fenomenet att vi dansar runt en stång och sjunger om små grodor, så ser de kanske någonting mer än en märklig tradition, tror jag. Jag tror att de ser att människor som fortfarande samlas kring någonting gemensamt. Och i en tid av ständig förändring så kan det vara mer framtidssäkert än vad vi tror. Så om du står där nu på midsommarafton och tänker inte sommartider igen när den kommer ut ur högtalarna, då kan du trösta dig med att du inte bara lyssnar på en gammal låt. Du deltar i en svensk sommarritual. Så jag säger bara, höj volymen, sjung med, acceptera att oavsett om du vill det eller inte, så är vissa sånger så mycket mer än musik. De är gemenskap, och kanske när allting kommer omkring, också ljudet av framtiden.
Otroligt.
Ja.
Ja, vi började lite i moll, tog turen kring djurriket och nu bokstavligen dur.
Ja, ja, verkligen. Vackert. Ja.
Och det var sista spaningen för säsongen faktiskt. Vi tar sommarlov, men är tillbaka 21 augusti. Och fram till dess kan man lyssna på gamla spaningar och se om gänget hade rätt eller inte. Får vi se. Allt finns i appen Sveriges Radio. Nu är några sekunder kvar. Nu kommer man ju umgås med rätt mycket random människor den här helgen. Midsommarpersoner och sådär.
Midsommarpersoner.
Ja, men ni vet oss. Random släktingar. Grannar på landställe och sådär. Ja. Man kan ju inte välja riktigt vilken humor man utsätts för. Ni vet, Göteborgshumor eller vad det nu blir. Hur gör man för att stå ut med pappaskämt eller TikTok-pranks? Snabba tips nu.
En nubbe till.
Okej.
Okay. Man sätter på en midsommarlåt högt. Hög volym.
Okej.
Våldsamma raseriutbrott. Alltså, nej, men jag hatar alltså pranks. Om man prank menar så här practical joke. Alltså, jag är så mot det. Som princip.
Då har vi ändå inte... obehagligt att det var lite tipsat.
Handfasta råd från dagens spanarpanel som var Jessica Jedin, Göran Everdahl och Annie Lindmark. Vid ljudbordet satt ljudtekniker Christer Chanel och producent var Andreas Magnell. Jag heter Josefin Johansson. Ha nu en otroligt trevlig midsommarhelg. Sist idag ska vi få Arne Domnerus och The Midnight Sun Never Sets. Glad sommar!
Glad sommar!
Hej
då! Hej då!
Det här var Spanarna, programledare Jossan Johansson. Musikredaktör Berit Nygren. Spanarna sänds fredagar och lördagar i P1. Och alla avsnitt finns att lyssna till i appen Sveriges Radio. Fortsätt att följa Spanarna. Thank you.